Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pernilla virrar omkring som en höna här i den stora lägenheten och till slut kommer hon och säger: vet du var jag hittar min telefon någonstans, Sofia? Nej, det vet jag inte. Och då svarade du:
jag letar efter den överallt och den är på ljudlös också, så gick inte att ringa till. Nej, då låg du och tänkte: vad har jag gjort idag? Ja, jag har ju klätt på mig. Då får jag liksom gå igenom alla ställen jag varit och jag drar ut troslådan och där i troslådan, den stängda, där ligger telefonen bland mina trosor. Gör alltså... vem gör så? Går med telefonen i handen, lägger ner telefonen, tar ett par trosor, låter telefonen ligga kvar och stänger lådan. Så märklig människa.
Då tänker jag direkt sådär att om du ringde på den och den var på ljudlös och vibrerade där i lådan, så skulle man kunna tro att det var något annat som låg och vibrerade i troslådan.
Kanske det du. Nej, men, och häromdagen så letade jag efter smöret i kylen och bara, vad fan är det? Nej, det öppnar skafferit. Då har jag ställt in smöret i skafferit. Vad händer? Vad är det som händer med mig?
Men det där är stressgrej. Jag är yberstressad nu. Jag känner verkligen att jag har väldigt många olika jobb. Jag har så mycket, många bollar i luften. Så att jag blir okoncentrerad när jag går över vägen. Nu parkerade jag på andra sidan Vallalvägen. Och du vet, oj, nej, oj, det kommer en bil. Oj, du vet. Och jag bara, men gud, håller jag på att bli påkörd för att jag är stressad? Det är ju kanske någon slags liten varningsklocka man kanske borde vara uppmärksam på.
Ja, det är det. Och att du kanske borde gå över övergångsställ istället. Ta den lilla vägen.
Helt sant.
Ja, men det tror jag absolut. Jag kände igår, för att vi jobbar ju väldigt mycket, både du och jag. Och du ska få berätta om ditt nya jobb strax. Men då har jag haft... jag behöver ju sömn. Jag är en nattuggla, men jag sover ju alltid så länge jag kan på morgnarna. Kommer Valgrens värld och vi ska börja filma 10:00, synkar, då går jag upp 9:55.
Nej, du går upp 9:50 när de väcker dig.
Ja, jo, så är det ibland. Och så typ sminkar jag mig medan de riggar upp ljussättning och allt, för att jag vill sova så länge som möjligt. Och nu har jag haft två såna här tidiga morgnar. För dels var jag flög iväg till GKs över dagen, eller Ullared. Och då gick jag upp 6:00. Och sen var jag gjorde morgonnyheterna på SVT, heter det väl. Med Kejo pratade om Komiker utan gränser. Och då gick jag upp 6:00. Och så visste jag att jag skulle ha föreställning på kvällen. Och jag bara kände så här, åh, när det sticker i ögonen mitt på dagen. Jag bara, jag måste försöka lägga mig och sova. Och det är ganska svårt att göra det i den här lägenheten, för vi har inga gardiner.
Men det är också, du är inte så bra på det heller, att gå och lägga... Du somnar ju lätt i bilen och sådär när du färdas. Men det är inte så att, åh nej, nu ska jag gå och ta en powernap.
Nej, det händer aldrig. Och det ser så härligt ut när folk gör det. Så nu mer eller mindre tvingade mig själv. Så jag la mig i sängen. Och visserligen med telefonen. Och efter ett tag så kände jag så att ögonlocken började bli tunga. Och så satte jag telefonen på ljudlöst och sov i 3 timmar. Vaknade 5:00. Och det var så här, jag hade lyckorus.
Ja, men jag kommer ihåg någon gång när jag sov mycket under en vecka. Hur man ser annorlunda ut när man tittar sig i spegeln. Man ser ut som en annorlunda person. Det är så här, fotomodeller säger ju: har du någon skönhetstips? Ja, drick mycket vatten och sov mycket. Mm. Och det är ju så, typ. Jag skulle se ut som en fotomodell om jag sov lite mer.
Ja, nej, men jag fattar inte. Och jag pratade faktiskt med en kille där som kom och hämtade mig i SVTs korridorer. Och sa, har du varit här länge eller? Ja, gud ja, jag har varit här sedan, jag kommer hit 4:00 på morgonen eller någonting. Jag bara, va? Men det är ju inte klokt liksom. Eller han går upp 4:00 varje morgon, sa han. Och sa han, vissa är ju där 3:00, de på nyhetsredaktionen. Och då sa jag, okej, men när går du och lägger på kvällarna? Nej, men jag är sämst på det. Men ja, jag brukar somna vid 12:00. Jag bara 12, 1, 2, 3, 4. Alltså det är 4 timmars sömn varje natt. Hur kan han klara sig på det?
Jag var ju med och startade morgon-tv på TV4. Det var väl 92 typ. Då hette det God morgon med Bengt och Malou.
Ja.
Och jag var med där och det var ju alldeles nytt då. Då var det ju många som var där och pratade om hur man skulle sova som bäst för att kunna då gå upp så där tidigt, 3-4, för att leverera. Och då säger de, ja, sov när du kommer hem. Men det är också dumt att splittra på sömnen. Men det är intressant att vi pratar om sömnen, för jag kommer precis nu ifrån, för min dotter har ju narkolepsi, det har jag berättat om tidigare. Och både idag och imorgon så är det typ som en konferens, information när läkare och forskare pratar om narkolepsi. Så jag kommer därifrån och jag ska tillbaka dit, för det är väldigt intressant. Och då sitter det ju ett gäng där med fantastiska ungdomar, unga vuxna, även vuxna som har narkolepsi och även anhöriga. Och jag ska även prata lite imorgon och berätta om min resa som det faktiskt är att vara anhörig till någon som har drabbats av en sån här grej, och såklart om man är anhörig till alla möjliga sjukdomar. Men det är ju också väldigt speciellt att vara anhörig. När man är i det, som Cindy som pratar, hon är ju väldigt kaxig och stark och vill inte se några begränsningar och vill hitta sin väg. Men som mamma så ser man ju också att hennes liv är väldigt annorlunda mot mina andras barn. Och man önskar ju, jag kan inte prata om det här. Nej, jag vet. Nej, men det är jobbigt. Men man vill ju att hennes liv ska vara precis som alla andras liv, liksom.
Ja. Och du känner att hon, eller känner hon att det inte är det trots att hon äter medicin?
Hon känner såklart inte lika mycket som jag ser, om jag ska vara ärlig. Förstår du? För hon är ju i sin resa. Och det, alltså bara gå in i den här lokalen som jag gjorde då, bara för några timmar sedan, och se alla de här fina ungdomarna som delar. Det är också så häftigt. Det var en sån här situation när alla delar sin historia. De pushar. Ja, men när det händer dig, då kan man tänka så här. Jag brukar göra så här. Och även vuxna som var där. Och jag var ju bara där någon timme. Jag ska tillbaka dit. Men det var så himla fint att de delar det här. Men som sagt var, anhörig perspektivet är också väldigt annorlunda än när man har det. Och det var faktiskt narkolepsiens dag. Bara för att i varje torsdags sådär, över hela världen. Och det är ju en sjukdom som är inte så vanlig, så det forskas inte så mycket i det. Och det, framförallt, många av ungdomarna som pratar äter ju starka mediciner. Och hur påverkar det kroppen? Hur påverkar det levern? Hur påverkar det förmågan att skaffa barn och livskvalitet i längden när man blir äldre? Alltså det är många, 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 många frågor. Så jag hoppas jag får svara många, men där för pratar vi såklart sömn. Nu är vi tillbaka där du och jag pratar om.
Precis.
Just det där med de som har narkolepsi har ju ingen REM-sömn. Alltså den tunga sömnen har de inte. Och det gör att de har väldigt svårt att komma ner i den. Och det gör att de då aldrig får den här kvalitetssömnen som vi också alla måste ha. Så hon beskriver ju det som att hon är jetlaggad. Som
alltid.
Och det är ju väldigt svårt. Och då blir man ju ibland kortstubin. Du vet ju vi.
Lättretlig,
kortstubin och så vidare. Och sen är ju hon och alla som har det proffs på att hantera det här. De blir ju inte som du och jag kanske. Men just det här med att dela upp sin sömn, som hon då gör, men är ju bökigt. Men också att man måste ta powernaps, för det är ju jätteviktigt för dem. Så hon är ju jätte med i matchen och smart och intelligent och kreativ, men ibland så måste hon sova 15 minuter, kanske 3-4 gånger om dagen. Då är hon med i matchen.
Och då har hon lärt sig så att hon kan somna.
Det är en mognadsfråga. Mm. Nu blev det mycket narkolepsiprat, men det är en mognadsfråga. Jag tror att när hon var yngre, när man är så här, wow, det är fest och det är kompisar och vi ska gå fika där och göra det och det, då vill man inte sova, då pressar man sig mycket, mycket mer. Ju äldre och mognare man blir så är det så här, okej, hej, jag heter det och jag är på mitt nya jobb. Varannan timme måste jag gå och vila i 15 minuter, det är inget konstigt. Om man bara säger det, tar bort stigmatisering av det, att det blir inget konstigt, och då går det att leva normalt. Men man måste lära sig att stopp, nu måste min kropp vila liksom.
Och det här, för jag lyssnade då på ditt sommarprat, och det ska ni också andra göra om ni inte gjort det, där du pratade då om Cindys narkolepsi. Och då kom jag ihåg särskilt det här när hon skrev att hon hade stått och skulle koka sig makaroner, och så hade hon bara somnat med typ det skollheta vattnet liksom.
Ja,
är det borta nu?
Ja, alltså narkolepsi är ju egentligen tre grejer. Man har ingen djupsömn, men man har också kataplexier, små förlamningar, när kroppen liksom faller ihop. Det är inte att man somnar, utan att det är som... kroppen svimmar fast huvudet är vaken liksom.
Så när hon faller ihop så där och ligger, är hon vid medvetande?
Ja, precis. Ja.
Och kan inte röra sig?
Nej, men det är väldigt korta grejer, och det säger hon själv, och det pratade faktiskt om precis idag, att det blir bättre och bättre. Hon säger nu att hon får känning när det här ska ske. Mm. Det sker ju ofta när man blir rädd, starka känslor. Rädd, glad, skrattar typ, eller... exalterad, men då får hon känningar, då kan hon ta tag i något eller sätta sig ner, så att det har blivit mycket, mycket bättre. Men det är också en resa, en mognadsprocess, och lite grann också att man måste jag måste se det hon ser också, att man lär sig leva med ett handikapp, vilket handikapp det än är. Man gör det bästa av situationen och kan inte gräva ner sig i saker. Men det är ju lätt att man gör det som förälder. Som, då är man tillbaka till det, att man vill att ens barn ska ha perfekta möjligheter och ett perfekt liv. Men det är roligt för Kid, som klipper ihop det här och lyssnar nu såklart. Han och Cindy var i London förra helgen tillsammans. Mm. Och det var ju roligt, jag vet inte om jag sa det då. För då sa jag ju till Kid, så jag sa, ja men... tänk nu på Cindy, att hon måste vila och så vidare. Och till Cindy så jag, nu får du inte pressa Kid för mycket. Han kanske vill vara lite fri också, du vet, så här.
Yeah,
och jag lovar att när de var tillsammans, har mamma varnat dig också? Ja, har mamma, du vet, så här. Och de hade tydligen haft skitroligt. Och då känns det som att det finns hopp.
Ja, det går ju inte. Eller det går att föreställa sig, för man vet hur det är att vara jetlaggad. Och det är ju fruktansvärt. Jag vet, jag åkte till New York bara över en helg, för jag skulle titta på musikaler. Mm. Och det var ju att kasta pengarna i sjön, för jag somnade ju på varenda musikal, för att jag var jetlaggad. Mm. Så att jag... dyr resa med dyra teaterbiljetter till någon som bara satt och sov. Och det är också det här, när man somnar utan att riktigt vara beredd på det, och man missar saker, och man mår ju som sagt vara dåligt, för man har ont i huvudet. Så att det är fruktansvärd resa som hon går igenom, och så du då, som ska behöva leva med oron. Så att man hoppas ju bara att de här medicinerna som man tar, att de kan...
Ja, det är många som frågar mig, eftersom många kanske inte läser allt som står i tidningen om det här. Men, ja, men fick inte de här barnen som då fick narkolepsi av... vaccinsprutan, fick inte de en massa pengar? Då kan jag säga nej, det är en jäkla strid och kamp för att få de här pengarna som de absolut ska ha allihop. Och hjälp med sin vardag och hjälp med jobb och hjälp med allt möjligt ska de ha, för att det är... Men nej, svaret är nej. De har inte fått några miljoner på kontot så att de kan luta sig tillbaks och bara fokusera på att ha en dräglig vardag. Utan alla de här ungdomarna som nu är vuxna, unga vuxna, kämpar med sin vardag på det ena eller andra sättet. Och vissa går det bättre för, och vissa såklart går det sämre för.
Och det är bevisat att det var svininfluensavaccinet som gjorde det?
Ja, just det, på de här barnen. Man kan ju få narkolepsi ändå, och det finns flera som har det, vuxna som...
Har man kommit fram till vad det var som gjorde att just vissa reagerade så här?
Nej, det här blir en narkolepsipodd.
Ja,
ja, det är intressant. Men nej, men det vet man inte. Det har forskats jättemycket. Jag vet med Cindy så har man ju tagit då reda på exakt vilka sprutor, vilka badgar det var på sprutorna hon fick. Hon reagerade på hon fick två sprutor. Hon reagerade starkt på båda sprutorna. Vad är det? Det är vissa städer där. Var det ingen som blev drabbad? Jaha, var det olika leverantörer? Eller är det något genetiskt? Är det att man hade en förkylning i kroppen när man fick vaccinet? Man vet inte. De säger att det är många med finskt påbrå som har fått det. Liksom, och även Cindy, hennes farmor, kommer från Finland. Kan det ha? Nej, men du vet, det är så många olika teorier och det forskas i det här. Men det är ett ämne i hjärnan som inte kan produceras. Och det kan inte lagas, det som har gått sönder. Men effekterna kan man medicinera bort genom att äta mediciner som håller en vaken mer, eller äta mediciner som gör att man inte ramlar då, och så vidare. Och sen har man också mardrömmar.
Ja, precis. Och mardrömmarna antar jag kommer för att de inte hamnar i djupsömn.
Ja, men jag vet faktiskt inte, de beskrev det också nu, flera som pratade just idag, att mardrömmen, om du drömmer en mardröm så ser du lite det som en film kanske framför dig. När du vaknar upp så beskriver du det som en film. För dem är deras drömmar verkliga. det är som att det händer på riktigt. Du känner dofter, du känner, du tänker, och ofta är det mardrömmar. Oj, pappa kommer in med en kniv i handen och vill döda dig, drömmar. Alltså, så det är skräck, riktiga skräckdrömmar som du tror händer på riktigt. Och ja, så att det finns mediciner för det också. Men allt det där är också så här, ja, och vissa vill inte medicinera sig alls för att de vill verkligen inte det. Och då blir ju livet på ett helt annat sätt än för Cindy som tar mediciner. Ja. Nu tycker jag vi byter samtalsämne. Jag kan prata, är det någon som vill veta mer om narkolepsi så googla, det står mycket om det på nätet. Och det är fortfarande folk som får diagnoser. Det är det som är, ja, det kan man också göra, men det är det som är så sjukt. Det är fortfarande folk idag som får diagnoser om narkolepsi från sprutan som de tog 2009. Så det har tagit så lång tid så att det är galet. Skitsamma. Vi släpper och går vidare och hoppas ni inte har tröttnat på den här podden. För nu ska vi prata om...
Det är jättefint att du delar med dig. Det är livet och det är vi alla tycker att Cindy är en fantastisk människa som lever med det här. Och du är en fantastisk mamma som stöttar henne i hennes jobbiga resa.
Okej, nu byter jag. Hur var Ullared, GKs? Ullared, GKs?
Det var jättehärligt. Jag åkte ner själv den här gången. Så det var en fram och tillbaka. Nästa gång, jag säger det varenda gång jag är där. Ni som inte har varit på GKs, det är ju... Ja, det är ju så speciellt att vara där. För att det är verkligen... Ja, nu har de ju deras fantastiska julavdelningar. Du vet att man bara kan shoppa julpynt och fina saker och till liksom, det kostar ju ingenting. Och man vill ju bara gå runt, och det tar ju fan 2 dagar att gå runt det där varuhuset. Så jag har sagt att nästa gång jag är där vill jag sova kvar och inte jobba. Så jag har en dag när jag jobbar, för nu var jag ju där för att lansera min nya höst- och vinterkollektion. Och sen åkte jag hem på kvällen.
Men det är roligt att jag läste så här, det var så här, ilskan för Pernilla Wahlgrens nya klädkollektion. Och då tänkte jag, men gud, vad har hon gjort nu? Nu har hon gjort något hemskt. Och så går jag in och klickar, och då är det så här, ilskan. Ett, varför kan man inte köpa det på andra ställen än där? Okej, stackars. Och sen så bara, hur ser det ut, människa? Jag tänkte, åh gud, vad är det nu då? Har du liksom översminkat dig eller överretuscherat? Så bara, hur kan du se ut? Hur kan du vara så där fräsch? Så är de så här typ arga på dig för att du ser för fräsch ut och för att de inte kan köpa klädkollektionen. Jag bara, och så vinklar den ändå rubrikmässigt som
så
att...
Så till och med du tror...
Och nu har, vad har hon nu gjort, tänker jag. Det är ju hemskt att jag tänker att du har gjort något.
Ja, nej, det hade jag faktiskt inte. Nej, men det jag tycker är fint, som jag har fått lära mig eftersom jag nu liksom en del av GKs-familjen, det är att det där är ju ett miljardföretag, och alla vet ju deras liksom lyckliga framgångsresa, och de säljer för 80 000 i minuten vid kassorna, och det går så bra, och cheferna är stora och ägarna tjänar massa pengar, men de är så otroligt familjära. Så när man kommer dit, då är vd:n, han är med och presenterar. Vi hade modevisning, och jättehärlig modevisning. Det är inte att man flyger dit massa liksom top models, utan då är det personalen från GK som har fått anmäla sig, de som vill vara med. Och jättefint.
Gud vad roligt.
Ja, skitkul. Så att det var ju alla åldrar och alla storlekar. Och det var en tjej som var jättelång. Och så var det jag som var jättekort. Och så var det liksom fylliga tjejer och smala tjejer. Och vilket är fantastiskt. För jag vill ju också att mina kläder ska kunna bäras av alla. Och de var så gulliga, de här tjejerna. De var så nervösa innan. Och jag bara, nej men det. Nu går vi ut. Och så gick vi bara ut till mina låtar. Mina tuffa låtar. Nej, och så att alla är delaktiga. Och då stod ju liksom resten av personalen som inte var med och hejade på de här andra tjejerna. Och för dem var ju det liksom, de var ju så pirriga och lyckliga efteråt. De har aldrig gått liksom modevisning innan.
Nej, det är stort, och framför liksom massa folk och arbetskollegor, ja. Och cheferna står säkert där och tittar på när de...
Ja, och han liksom, ägaren då som äger hela GKs, han stod i publiken och tog bilder och... Nej, men det finns inga snobbar där. Mm. Och det tycker jag är så jäkla härligt. För att jag var sen några dagar efter på Lidingö golfbana och stod och slog lite bollar med Theo.
Va? Spelar du golf?
Verkligen inte, men jag hängde med honom och höll sällskap.
Det var en bra mamma.
Ja. Och Theo, och då så slog vi vad, jag och Theo, om att han... han bara, får jag 500 spänn om jag sätter korgen där borta, 60 meter bort? Jag bara... Snälla, du får 1000 spänn. Det är helt omöjligt att sätta den där. Och killen sätter det på tredje försöket.
Nej. Mm.
Och han blir så lycklig. Så han hoppar runt och bara... Först blir han ju lycklig att han gjorde en typ en hole in one. Nu heter det inte det, men det är ju typ som att man har gjort det. Och så att han då vann de med pengarna som jag ökade mitt vad. Hysteriskt mycket pengar. Och han blir så glad och hoppar runt. Och då står det en sån där golfare som aldrig har satt sin fot på GKs Ullared. För det är han för fin för. Och han tjänar så mycket pengar. Och han är säkert vd i ett bolag. Och han står där och spelar golf. Och när Theo då skuttade runt så säger han till Theo: "Steady boy! Steady boy!" Och jag bara: "Excuse me? What are you saying?" För jag bara, och han bara: "Det är en golfbana. Han ska lugna ner sig." Och jag bara: "Okej, okay, då kan du säga det på ett annat sätt. Det är ett barn du pratar till, eller det är en människa. Han är inget jävla djur. Det är inte en hund du pratar till." Alltså han hade så här hundkommando. "Steady boy, steady boy." Och jag bara: "Åh, det är typiskt så här nyrika fisförnäma människor som spelar golf, så står där i sina likadana kläder och sina golfbollar och ser ner på oss vanliga människor som inte klär oss."
Man behöver kanske inte dra alla ur en kam.
Men jag det.
Kanske finns några trevliga golfare, jag vet inte.
Christian älskar att spela golf, han är en vanlig människa. Det är klart det finns människor som spelar golf för att de älskar sporten och naturen och allting, men det finns de där. Och de människorna, för att knyta tillbaka till GKs, de hittar man inte där. För där är liksom...
Där är alla trevliga.
Nej, men det är sköna människor. Och det är ju som det är. De kommer ju dit fram till mig och jag står ju där en hel dag och visar mina kläder och allting. Och folk är så gulliga. De är så gulliga och positiva och glada. Så att det var en glädjesdag. Och kläderna är jättefina, så du får väl göra en liten önskelista om du vill ha något. För det går inte att köpa någon annanstans än på GKs.
Men om vi nu pratar om vissa som är arga... Så har vi fått lite arga. Det är så roligt för att jag har ju då, jag ska prata om mitt nya TV-program som jag håller på att spela in också. Men då är jag inte så uppkopplad. Jag är inte så mycket på Instagram och jag är inte så mycket på mejlen. Men då när jag kollade av DM:sen idag så förstår jag att nu har Pernilla skitit i det blå skåpet. Och då börjar jag läsa upp mig lite grann på Katrins födelsedagsfest som hon då hade. Hade tema
Pimps and Hoes, tror jag det heter. Det är något festtema. Det finns till och med på Buttricks finns sådana Pimps and Hoes outfit. Ja. Men det står för dem.
Ja. Mm. I alla fall. Nej, det var ju Katrin som hade då en fest. Och spontant så tänkte jag sjukt smaklöst. Men då hade du... Jag vet inte vad du har gjort. Du har likat något, skrivit något så att det blev ett jäkla rabalder. Så att det är många som har önskat. Kan inte prata om det här i podden? Vad tänkte Pernilla när hon skrev vad du skrev?
Absolut, och jag vill verkligen prata om det. För jag har fått så fruktansvärt otrevliga kommentarer på mina Instagram-inlägg. Som inte alls handlar om det där. Och jag bara, men vad är det här? Och då har det ju då skapats ett drev. Och det är ganska otrevligt.
Men ska vi förklara först? Hon hade en fest med det här temat. Och alla skulle klä ut sig då till... prostituerade och hallikar. Och det gjorde folk väldigt mycket. Och även barnen kom dit uppklädda som det då.
Nej, men då var det så här att jag var inte bjuden på den här festen och kände inte till temat. Jag hade liksom inte missat Katrins Instagram eller hade ingen aning om det här. Utan det jag såg var en bild på Bingos inlägg. Där det då var han och hans flickvän och de två sönerna som var utklädda i drag, såg jag. Och jag är ju uppvuxen sedan jag var liten med att gå på After Dark och se dragshow och sådär. Och tycker att det är inget konstigt med liksom män som är utklädda till kvinnor. Och då tänkte jag så här, fan, modigt ändå två små fotbollsspelande killar att de vågar klä ut sig som tjejer liksom. Hade ingen aning om temat eller någonting. Och då skrev jag typ så här, vilket järngäng eller någonting. Ja, det var typ det. Sen bara ramlar in massa hat och jag bara, ursäkt. Och det är så otrevliga kommentarer. Och folk, ni som skriver då, för det är säkert flera som lyssnar på podden. Det är otroligt när man har liksom, när man bara fläker ut sig massa hat utan att ha någon koll. Så plötsligt är jag för barnprostitution, jag är för trafficking. Du vet,
nej men gud. Ja.
Jag bara, nej men chilla Gunilla. Vilket jag såklart inte är. Jag var inte bjuden på festen, hade ingen koll på temat och jag likade en bild utan att veta. Sen har jag fått höra i efterhand då att på Julias Bingo Rimérs flickväns Instagram har hon tydligen suttit och skojat om vad de var utklädda till. Och det är inte okej, såklart. Men jag följer inte henne, så det var ingenting som jag visste. Men, och då tog jag faktiskt bort de här kommentarerna, för jag tyckte bara att det är otrevligt. Jag vill inte bli anklagad för att vara liksom tycka att det är okej med barnprostitution på något sätt. Såklart. Och då blir folk så här, gud vad du är feg och du bara tar bort kommentarerna och stå upp för vad du har gjort. Och så att nu förklarar jag här att det var allt jag gjorde. Jag likade en bild på en familj där alla var utklädda till tjejer och det tyckte jag var roligt. Sen hade jag ingen aning om temat och kan tycka att det är inte okej. Barnen också vill jag säga då till Katrins försvar, för jag förstod. Hon visste inte ens om att de skulle komma, utan det var en överraskning på hennes fest och att de uppträdde med Sean Banan och sjöng någonting för födelsedagsbarnet. Och man får tycka vad man vill, att det är fel med deras tema och allting. Men det här är ju något som de uppenbarligen har tyckt är okej. Och som sagt, det här är ju ett tema som finns. Du och jag kanske inte skulle ha de här festerna, men jag vill inte heller vara typen som tycker att de är hemska personer för att de anordnar en sån här fest inom stängda dörrar. Sen måste man alltid tänka på vad man lägger ut på sociala medier och sådär, såklart. Men jag menar, det finns ju pretty woman outfits som man kan köpa liksom. Och det är ju inte PK för 5 öre, absolut inte. Men jag, punkt, det enda jag vill säga är att självklart är jag inte för barnprostitution. Och det är ju inte Bingo Katrin heller, så mycket kan vi säga. Sen blev det väldigt fel allting.
Jag tycker inte om temat, det gör jag verkligen inte. Det var roligt, jag träffade Daniel Paris samma dag som skulle på den här festen. Mm. Och då sa han, ja men det är det här konstiga temat. Jag tänkte säga att han verkligen redan innan det här drevet, han tyckte att det inte kändes okej. Så att han sa, jag tänker att jag läser fel, att det är pimpsen horses. Så han var en häst på hela den här maskeraden.
Det här är inget tema som jag gillat, men folk får ju faktiskt bestämma över sig själva. Och om man googlar pimps and hoes så finns det sådana outfits både på så här partyland och Buttricks och partybutiker. Så att det är inget som är förbjudet, men man ska självklart vara väldigt noga med vad man lägger ut på sociala medier, hur man förmedlar det, och i det här fallet var det olyckligt att blanda in barn på sociala medier, för det klingade illa. Mm. Och det har ju de faktiskt också bett om ursäkt för, både Bingo och Katrin, så det måste vi vara tydliga med, att de har sagt själva att det blev helt fel.
Ja, men nu har vi förklarat i alla fall hur Pernilla tänkte, att hon inte faktiskt hängde med på hela, hon hade inte hela scenariot.
Nej, det gjorde inte. Så jag har skrivit till några faktiskt, så jag har skrivit, och då har de varit så här, typ tillbaka, ja, bra att du förklarar dig, förlåt att jag agerade så aggressivt. Man bara, jo tack, när liksom man typ får så otroligt otrevliga meddelande. Men nu har jag i alla fall förklarat mig.
Mm. Nu ska du få en liten trudelutt.
Be like a pineapple, stand tall, wear crown, and always, I mean always, be sweet on the inside.
Mm. Be sweet on the inside.
Ja, den är så bra den där. Det är därför jag har ananas tatuerad på min kropp. För att jag älskar ananas, både utseendet och vad den står för.
Ja. Nu ska jag berätta om mitt tv-program. Herregud. Ja. Nej, men det här är...
Vilket av dem, Sofia?
Ja, vilket av dem. Nej, Mullvaden, det går ju på tv nu. Det är väldigt spännande. Du hade sett de 2 första avsnitten.
Mm, jag har sett det första bara. Mm. Jag sa just det, när du klättrade ner för 75 meter. Jag hade aldrig gjort det. Nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Och nu ska jag titta på avsnitt 2 där ni blir nedgrävda i marken. Blev du det?
Mm. Det får du se.
Det får jag se, okej. Okay. Men berätta, vem är det som är Mullvad?
Det kan jag tyvärr inte prata. Berätta. Men det är väldigt kul. Det mejlas eller DMas till mig hela tiden. Jag tror att det är den, jag tror att det är den, jag tror att det är du, jag tror att det är den. Du vet, så här.
Oh, som Messinger när alla skrev till mig. Jag vet vem det är som är där, jag vet vem som är.
Ja, det är väldigt roligt. Det programmet, Mullvaden, är ju då inspelat och klart. Det nya programmet jag håller på att spela in nu, som jag kanske när jag tackade jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. För att det är riktigt tufft det här. Det heter Stugdrömmar. Det är liksom en liten flört med programmet Husdrömmar som visar fantastiskt. Hus. Stugdrömmar, då är det jag, Johnny, Mattias och en kille som heter Gustav, som ni har sett i Husdrömmar kanske. Gustav Ovlander och hans hund Boris. Vi åker runt till sommarhus som ligger på väldigt speciella, udda platser. Alltså långt, långt ute på öar i skärgården. Nästa vecka ska vi upp till Lappland, till ett naturvårdsområde. Det är sjukt vackert. Och första inspelningen var den här veckan och vi var på en ö som heter Rone Ytterholme som ligger utanför Gotland. Och det tog typ en timme med en båt att åka dit väldigt långsamt, för det var långgrund. När vi väl kom dit, det är liksom som en ö på som är 500 gånger 1800 meter i storlek bara. Och det går en massa lamm där. Och sen så är det ett litet hus som egentligen är som ett, där man går in och värmer sig eller tar en kopp kaffe när man är där med fåren liksom. Eller lammen, som det heter på gotländska. Men väldigt spartanskt. Men vädret, blåsten, vinden, kylan, som det faktiskt är fast det bara är september, tär. Alltså det är som att stå ute så där och jobba hela dagarna. Det tär, och nu är det säkert många som jobbar utomhus och har ett så här, kroppsarbete som skrattar åt det här att jag tyckte det var jobbigt. Det var riktigt jobbigt. Så när jag åkte hem en sväng för att göra något annat radiojobb och konferensjobb, så satt jag i bilen och grät för jag tyckte så synd om mig själv. Jag bara, herregud.
Men hur bor ni då?
Nej, vi bor... Ja, det, nej, men gud. Jo, nej.
Du bor inte i tält?
Jag bor inte i tält den här veckan. Men nästa vecka upp i Lappland så ska vi tydligen göra det.
Mm. Nej, men jag kan förstå. Men det är inte härligt att frysa. Du måste klä på till nästa resa. Ta på dig varma kläder. Ja. Så att du inte fryser.
Ja, det är lyxproblem. Det kommer bli så vackert det här programmet. Det är så vackert, du vet, med drönare och flyga. Och det har varit sälar och det har varit regnbågar. Och det kommer bli... Det är så fin inredning och vi gör så fina grejer i huset så att det är värt det. Men det är inte lätt. Det är rätt tufft.
Du måste bli lite mer som Christian. Han hade ju bara stått där och bara embraceat allt och tyckt, åh vad vacker natur, vilka vackra berg, vilket vackert hav. Sen hade han frysit lite, men det hade inte han brytt sig om.
Nej, men det kanske också är en chock. Det har varit pandemi och jag har gjort lite, du vet, stått i studio med Naked Attraction. Alltså jag har gjort så här bekväma grejer. Nu är det ut, tillbaks. Men det här är också ett outdoor-program. Man är utomhus hela tiden liksom. Och nästa vecka upp i Lappland, håll i hatten Pernilla, så kommer jag inte ha någon mobiltäckning.
Oj, vad betyder det? Blir det...
Vad betyder det? Nej, jag kommer hem på fredag. Så, okay. Så det kan vara... Nej, men det blir ju också en liten detox på det liksom.
Ja, och apropå detox så måste jag då ta upp min kompis Susanne.
Ja.
Som då har fått sitt Instagram hackat. Och det här är en mardröm för alla som har Instagram såklart. För man, det är ju lite som ens dagbok liksom. Man har ju massa bilder och det är inlägg som man minns. Och för oss då som också jobbar med Instagram så är det ju en arbetsplattform. Antingen så gör man då betalda samarbeten eller man visar saker. Och i Susannes fall så har hon både betalda samarbeten och hon visar inredningsjobb som hon har gjort före och efter. Och en stor minnesbank med bilder. Så hon var ju otroligt. Och man vill också kunna gå in på Instagram och titta. Ja, det gör ju vi varenda dag om man är in och kollar på alla andra. Och hon fick då sitt Instagram kapat, så plötsligt började jag och massa andra få inlägg om att man skulle investera i bitcoins, som Susanne då tyckte att man skulle göra. Och jag på en gång skrev till henne, va? Vad är det här liksom? Och då är det ju inte hon längre, så då ringde hon till mig. Och det här har tagit enorm tid. Det är ett vad heter det? En snåra i djungeln.
Snårigt. Så här svarade då Susanna när jag frågade, hur blev du hackad? Jag satt och kollade stories och så loggades jag ut. Försökte logga in igen, det gick inte. Sen började han då skriva på WhatsApp. Och ringa på WhatsApp. Jag råkade komma över ditt konto. Hur kan jag hjälpa till för att du ska få det tillbaks? Alltså ren utpressning. Bla bla bla. Så har det gått långa konversationer som alltså mässat med den som har gjort det här. Och så har de kastat ut bitcoin-annonser. Och vi då, Susanne och hennes man, har anmält kontot. Det stängdes av efter anmälningar. Så kom det tillbaks igen. Och det visade sig att de hade spammat hennes mail då, skriver hon. Och varje gång hon då med sin mail ville uppdatera kontot och ha nytt lösenord så skickades ju det ut på mail. Och då så direkt innan hon hann liksom göra någonting så tog de det igen liksom. Och det är väldigt, väldigt svårt att komma runt det här och spärra. Så det hon säger är att det är jätteviktigt att ha tvåfaktors autorisering då och inte för lätta lösenord. Det har ju vi sagt, vi har ju pratat om lösenord och det senaste vi pratade om var att man skulle ta något riktigt snuskigt. Sådär. Och, ja, men om man tar något riktigt snuskigt, sådär, någon sexfantasi man har, då säger man inte till någon. Ja, då blir det ju, du vet.
Ja.
Det här var någon, då skriver Susanne, från Nigeria som också sitter då via Sollentuna och gör det här. De är anmälda för bedrägeri och det är en jäkla soppa. Men
Nu har det ju löst sig, men det tog sjuk tid.
Ja, det tog nog en vecka tror jag hon var ute på sin Instagram. Och det gör ju att alla har skickat DMs till mig. Jag tror att din kompis Instagram är kapat. Jag tror att din kompis Instagram ska skicka konstiga saker till mig. Är det här Susanne? Och sen är det svårt för att jag blockade ju då henne på en gång för att man inte vill få de här efter sig. För de tog ju kontakt med nu har ju hon över 30 000 följare som kanske inte tog kontakt med alla, men de tog kontakt med väldigt många och försöker då få dem. Så att man blockar. Och nu ska jag försöka hitta henne igen. Så nu måste jag lära mig hur man gör det. För jag har ju blockat henne och det är inte bara att gå avblockera tydligen. Utan nu finns hon inte i min Instagramflöde. Så att det såg jag också om någon nu söker på Susanne Nordström. Så är det också någon som har skapat ett fejkkonto med hennes bild och allting. Men det hade typ 24 följare. Så om ni nu ska följa henne så har hon fler följare. Hon har runt 29 000 följare eller någonting nu då.
Typ 29, inte 24.
Ja, men hon blev av med 1000. Nej, men så man inte börjar följa en... För det finns ju folk också som startar fejkkonton. Det är ju också jättevanligt. Så man inte börjar följa ett fejkkonto. För de är också bara ute efter att luras. Och man ska aldrig klicka på konstiga länkar. Och jag får massa konstiga samtal från Irland och hej och hå. Och jag bara blockar på en gång och svarar inte. Men det... Ja, det finns mycket folk som är ute efter att scamma.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Synoptik som då såklart alltid har ett stort utbud av välkända exklusiva varumärken och dessutom har de ett grymt bra glasögonabonnemang som heter Synoptik All Inclusive.
Ja, alltså det här är så smidigt. För då är det inte bara det att man kan liksom kombinera glasögon med solglasögon och linser, utan de har också inkluderat all service och synundersökningar i det. Och allt då till ett fast månads kostnad.
Ja, men det är jättebra. Och nu börjar ju högsäsongen när det gäller solglasögon och jag har ju sagt det förut, tagit fram solglasögon med styrka i och det är ju ett riktigt lifehack. Det är det bästa jag har gjort för annars slarvar man ju bara bort glasögonen. Men jag älskar att ha glasögon som matchar mitt humör och outfit och årstid, så nu åker sommarbågarna fram.
Mm, och framförallt så ser du ju bra ut nu också. Ja, glasögon kan ju vara så snygga och det här abonnemanget gör ju så att man alltid har det man behöver. Synen den försämras ju över tid.
Det vet vi.
Ja, tyvärr så är det. Men i det här abonnemanget då så ingår det fria glasbyten eller om glasögonen till exempel går sönder så ingår otursskydd. Och så får man byta ut ett par glasögon varje år och det är ett stort plus att man alltid kan vara lite snygg och uppdaterad.
Mm, verkligen. Alltså det här abonnemanget är en så bra grej och det kostar alltså från 90 kronor i månaden utan oförutsedda kostnader vill jag lägga till. Sånt älskar man ju. Och som jag grädde på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon när du då tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Så det är bara, det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon.
Mm. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Min man Magnus, han var i veckan på någon konferens där de pratade om hur man påverkas av säkert sömn som vi har sagt, men omständigheter och när man ska be om saker, till exempel löneförhandla eller till exempel om man ska boka tid hos en läkare för att få en ny medicin eller få någonting av läkaren, någon röntgen som man vill ha eller något sånt där, då ska man boka det på förmiddagen, för då är folk oftast gladare och är mer uppladdade och öppna för det. För man är lite tröttare och lite deppigare och lite surare på eftermiddagen tydligen. Då har du gjort en massa statistik på det här. Så att om du vill löneförhandla, om du vill ha högre lön, eller typ om Texas vill ha högre veckopeng, säger du, då ska han passa på när jag vaknar på morgonen lite glad och utsövd, kanske ätit frukost och sådär. Och det tänker man kanske inte ofta på. Tvärtom så brukar man ju kanske tjafsa och kräva saker när man kanske minst behöver det.
Ja, men det funkar ju inte på någon som har dåligt morgonhumör.
Nej, det är sant. Mm. Men man ska också man ska be om saker när det är sol, inte när det är molnigt till exempel.
Ja, man mår ju så mycket bättre.
Man ska be om saker när det inte är ett jättejobbigt ljud. Typ att det är någon grävskopa som står och håller på och gör en massa jobbiga ljud. Då ska man inte heller be om högre lön.
Nej, smart.
Nej, men man tänker inte på att man kan faktiskt kanske planera om man vill ha någonting. När man ska fråga om det så ska man liksom planera omständigheterna runt omkring.
Men jag tror att folk tänker så, i alla fall barn. Theo kan jag höra på en gång om han är så här: hej mamma, hur mår du? Man ringer mig, jag saknar dig. Va? Men vi sågs ju igår. Men saknar du mig? Ja, jag har inte sovit hos dig sen igår. Vad vill du ha? Ja, men jag såg på nya jeans.
Swish baby, swish. Swish baby,
swish. Ja, du, får jag prata om mina barn lite?
Oh my god, jag såg att Bianca var i Italien. Det var så vackert. Det var i Comosjön. Jag har inte varit där, men det ser helt galet fint ut.
Comosjön är ju bland det vackraste platser jag har besökt i mitt liv. Det ligger i Italien då, ganska nära Milano, så, vilket är raka motsatsen. Det här är så sjukt, för att jag var på min smekmånad, då åkte vi till Portofino, som också är bland den vackraste platsen på jorden i Italien. Och så var vi där, det var så vackert, och sen så bilade vi till Milano för att vi skulle shoppa och äta på restauranger. Och jag blev typ på dåligt humör så fort vi kom till Milano. För kontrasten mellan vackra Portofino, som är en hamnby med massa så här små gulliga hus i olika färger, påminner lite om där jag bor i Spanien. Och så kontrasten till Milano som en industristad. Den var liksom, jag bara, wow. Så att Milano är inte någon vacker stad. Men om du då åker en bit, några mil från Milano, så kommer du till Comosjön. Detta magiska ställe. Och då sa Bianca att hon skulle åka till Comosjön och göra en kampanj för Gina Tricot. Och jag sa, gud, det kommer vara det vackraste ställe du någonsin har varit på, Bianca. Hon bara, nej, men alltså, jag kommer inte hinna se någonting. Jag kommer bara plåta. Vi jobbar från morgon till kväll. Jag kommer inte hinna se det, mamma. Jag bara, tro mig. När du kommer till Comosjön så kommer du se det vackra. Och vad fick man se på hennes Instagram? Jo, hon har ju åkt ut med en Riva, sån här italiensk gammal båt, om det nu är italiensk båt, men jag tror det är träbåt, ut på havet eller sjön där då, Comosjön, det är inte ett hav, med de här vackra bergen. Och så har hon bott i ett fantastiskt slott.
Och superstylet, för först tänkte jag så, åh, hon har träffat en ny kille som hon är där på dejt med, och sen bara, men gud vad hon piffar. Vad jobbigt att vara så där sminkad och så här lackkläder bara för att man ska gå ut och käka lunch. Men då tänkte man, ja, Bianca kanske är sån.
Ja, nej, det är ju en plåtning då. Så att hon var otroligt stylad. Och det här slottet de bodde på, eller det är inte ett slott, det är bara en jättestor vacker villa som ligger då vid Comosjön. Det såg ju helt magiskt ut. Det var ju så vackert. Och då berättade hon att Chanel ska dit om några veckor och göra en plåtning där också. Hela Chanel-teamet, inte Chanel-kvinnan själv, hon är ju död. Det var så vackert. Så att det var fantastiskt att se. Och jag var så glad faktiskt, i och med att Bianca också, precis som du och jag, jobbar väldigt mycket. Och då vill man att hon ska få njuta av även det vackra och inte bara jobba. Och här var hon ju, som sagt, hon trodde väl att hon skulle vara i en fotostudio typ. Jag tror inte hon hade förstått heller hur vacker den här miljön i Como är. Mm. Så det var kul för henne. Och man vill ju åka dit igen någon gång. Och sen måste jag då säga att jag är ju så stolt. För vi har ju pratat om Benjamin och hans konsert. Och nu måste jag skryta eller vara stolt över min äldsta son Oliver. Som då för ett tag sedan startade sin restaurang Olli. Som jag har pratat om, och vi har ju pratat om den.
Och vi har varit där och ätit och...
Och nu så då, Svenska Dagbladet, så hade de en artikel här om Stockholms populäraste krogar. Ettan, en stor skräll, låter det som rubriken.
Och så står det så här: vilken restaurang i Stockholm är egentligen svårast att få bord på? I höst kniper en italiensk nykomling första platsen före självaste Björn Franzén.
Och då pratar vi om Björn Franzén, eller Franzéns restaurang. Den har ju liksom 3 stjärnor i Guide Michelin. Och den är ju, folk åker från hela världen och man får liksom köa i månader för att få plats där.
Ja, det är ju mer eller mindre omöjligt att få bord på Franzéns. Jag har ju varit där 2 gånger och det är ju en fantastisk upplevelse. Men då har jag liksom fått bord, och då har man ju fått vänta i månader liksom.
Och plus att det kostar sjukt mycket pengar.
Det kostar väldigt mycket pengar. Och det gör det faktiskt inte på Olli, ska jag säga.
Men för sig, det är dyrt överallt på restaurangen nu. Så du ska inte säga så. Det är skitdyrt. Var man än går nu för tiden, tycker jag, på restauranger. Ja, men sen är ju Franzén, det är något annat, och det är en fantastisk upplevelse.
Det är det absolut, men det är en helt annan, alltså den prisklassen får du om du har 3 stjärnor i Guide Michelin. Och få italienska restauranger som serverar pasta och den typen av mat som Olli då gör, är ju, de kommer inte hamna i Guide Michelin, så de kommer aldrig hamna på den prisnivån. Men du kan ha en precis lika härlig upplevelse. Och det sa faktiskt Oliver när vi hade varit på Franzéns, för han fick det av mig i 30-årspresent. Mm. Så sa han, jättefin present, mamma uppskattar den så mycket. Men ska jag vara helt ärlig, så föredrar jag att sitta på en liten italiensk kvarterskrog och käka liksom en god aglio olio, den billigaste pastan du kan ha med inga ingredienser. Liksom, typ. Så det är ju vad det är. Det är upplevelser på olika sätt. Men nu ska jag då läsa vad de skrev om Olli i Svenska Dagbladet. Då står det så här: skrällen bland de mest populära Stockholmsrestaurangerna just nu, utan tvekan italienska Olli. Bakom krogen står Oliver Ingrosso, storebror till Bianca och Benjamin, barn till Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso. Utomordentlig syditaliensk mat och kanske även ett visst sociala medierstöd från familjen har lett till att Olli är den absolut mest eftersökta krogen under september. Och det är ju skitkul för honom. Och det som är kul är också att när du öppnar en restaurang då, som han gör, och så har du då, du får marknadsföringen av mig, Bianca, Benjamin, men det gäller också att leva upp till.
Ja, men gud ja. En gång, eller om det skulle vara dåligt, det skulle dö ut hur snabbt som helst.
Ja, och det är samma sak som alla säger. Ja, ni kändisbarn, ni är födda med silversked i munnen, det är klart att ni lyckas. Oj, förlåt, höll jag på att ta micken. Ja, visst, du får ju mer uppmärksamhet som kändisbarn. Men om du inte står på scenen och levererar eller gör det du ska när du sjunger eller dansar eller är kock eller vad som helst som ett kändisbarn eller journalist, så blir du ju inte långrandig. Och samma sak med Olli, att han hade kunnat få jättemycket reklam av oss, men är det inte bra mat?
Långvarig kanske heter det, inte långrandig.
Så är jag långrandig? Långvarig. Det är lite skillnad. Utan de som är där älskar maten och miljön och tycker att det är häftigt och coolt och kommer tillbaka. Så jag är jätteglad för det. Och ni som då vill boka bord, jag ska bara säga rätt.
Var ute i god tid.
Var ute i god tid. Och restaurangen ligger på Jakobsbergsgatan 21. För de har även börjat med luncher. Och de ser helt fantastiska ut. Jag älskar Club Sandwich och jag såg någon häromdagen. Och jag kan tänka mig att ibland kan man nog testa och bara gå förbi. Så kan man nog få ett bord också. För det vet jag har hänt. Igår till exempel var det helt utsålt på Cirkus på Hybris. Och när jag kommer till kassan och ska se om jag eventuellt kan få en biljett till Benjamins gäng som skulle kolla. Och då har min manager och producent Lasse sagt att det finns inga biljetter, Pernilla, det är helt fullt. Och så kommer jag dit och tänker, men jag testar i biljettkassan. Och då står ett par där, ett äldre par, och bara, åh, där är ju du! Vi bara åkte hit, vi är chansa. Vi kom från någon annan stad. Och vi bara kände, nej, vi vill så gärna se Hybris. Så vi gick hit, och det fanns 2 biljetter, så de hade köpt dem på volley. Mm. Och då berättade de just, vi har precis varit ätit på Olli. Det var ju helt fantastiskt.
Kul! Ja.
Så de hade ju lyckats göra de fick en spontan helg med både att gå på vår restaurang.
En Wahlgren Ingrosso upplevelse helg.
Ja, verkligen. Ja, skitkul. Så att, ja, ibland ska man bara chansa också.
Det glädjer mig. Du bara helt plötsligt. Jag läste i Svenska Dagbladet att...
Okej, det var inte jag som öppnade. Jag fick artikeln skickad till mig och blev väldigt glad.
Men jag kommer nu säga, jag läste i Svenska Dagbladet.
Du gör det?
Numererar du? Ja, på digitalt. Jag har en digitalt, ja.
Det är så vuxet i min värld att sitta och läsa en sån där. Jag kommer ihåg när jag var liten så tyckte jag att ja, men man kan läsa Expressen, Aftonbladet, för det är lagom storlek när man öppnar upp det. Men de som läser Svenska Dagbladet, Dagens Nyhet, det såg så stort ut.
Det var stora tidningar.
Stora tidningar och liten text.
Men jag kommer ihåg så väl när du och jag gjorde
fest hos Bindefält. Mm. Och vi sov över där. Jag vet inte om vi pratade om det här i podden. Men då kom jag upp och då hade du gått upp tidigare än jag och satt med Micke. Och jag hörde bara er diskussion. Och då sa Micke så här: jag fattar inte, du måste läsa morgontidningen. Och du var så här: nej, det blir så deprimerad. Jag vill inte göra det. Och han gick igång på det på alla cylindrar. Och var så här: du måste, och du är förberedd för dina barn. Man måste hänga med i sin omvärld. Och du var så här: hör vad du säger, men jag, det viktiga kommer till mig ändå. Du vet, att er, och jag bara, hur ska den här argumentationen gå? Men du stod på dig. Berätta hur du tänker.
Ja, men jag är ju sån. Jag står för att jag inte är allmänbildad. För att jag har intresse för så mycket annat. Och jag kan bli allmänbildad genom att prata med dig till exempel, som berättar saker för mig som du uppenbarligen läser Svenska Dagbladet DN. Och det är klart att jag hänger med och sådär i nyheter och vad som sker.
Ja, men ibland är du först på saker och före mig ändå, för du tar ju in saker på annat sätt.
Ja, men precis. Jag är inte världsfrånvänd. Så att jag, det är klart att jag är uppdaterad om politiken och krig och allting. Men jag är inte totalt insatt. Och jag känner så här, för folk kan ju då som inte tycker om mig och gå igång på Wahlgrens värld och bara, åh, hon är så jäkla pinsam, hur kan hon sitta där och säga att hon inte vet när andra världskriget började, och fy fan vad pinsamt. Ja, det är pinsamt, men jag står ju för det också.
Nej, men jag tycker att din storhet, det brukar jag faktiskt skryta om dig till andra så när jag får frågor om podden, är ju att du har ingen utbildningskomplex som många har, även jag till viss del, att man är så här: nej, jag vill inte verka, utan du bara, du säger så här: nej, men det vet jag inte, och det spelar ingen roll om du förklarar det för mig. Och då blir det så många, ni kära poddlyssnare som inte heller kanske har koll på vissa saker, som får det förklarat. Och det är så skönt och befriande, istället för att låtsas som man kan saker som man inte kan.
Ja, nej, precis. Utan jag tycker man ska stå för den man är. Nu kanske du skulle berätta någonting.
Ja, det ska jag göra.
Ja, för då vill jag komma in på ett till spår som har med det att göra sen. Och en ny grej som jag måste berätta om.
Okej, okay. Då tar jag min Svenska Dagbladet artikel först då. Nej, men det här är så roligt, för det här har vi nämligen tangerat förut när vi har tittat på folks Instagram. När folk lägger ut för kärleksfulla grejer, att man istället då tänker, här var det inte så bra i förhållandet. Kommer du ihåg det?
Ja,
det här är en tjej som heter Elin af Klintberg som skriver för Svenska Dagbladet. Hon skriver en krönika då, och hon skriver så här: när man ser i en relation på Instagram att det är på väg att gå åt helvete. Ofta börjar det med ett familjefoto med hashtaggen Happy Family, där mamma och pappa och välkammade barn ler hysteriskt in i kameran. Jag läser innan till här. Sen en överdriven kärleksförklaring, typ min stora kärlek, hashtag vad vore jag utan dig, hashtag och så här, till sin partner. Som känns lite så här överdriven för det vanliga flödet där liksom. Sen efter det så blir det en lång, lång tystnad. Inte ett livstecken. Sen kommer det lite sexiga selfies i motljus på Instagrammet. Då förstår man, här är kanske separation eller en rejäl livskris på gång då. Men då skriver hon också om någon Einstein of Love. The Einstein of Love. John Gottman heter han, som är någon kärleksguru. Han säger då att hans fru då, Julie, de har träffat en massa par och studerat dem, och han säger att han bara på några minuter med 91% säkerhet kan säga om den här relationen kommer att hålla eller inte. Man kan även se det på urinprov på parets barn. Jätteknasigt. I alla fall, han har gjort då massor med undersökningar i någonting som han kallar Love Lab. Det ligger i Washington. Han och hans fru då, de har filmat de här och studerat de här kärleksparen. Kanske inte, det kanske var mer några minuter här, ser jag. I alla fall. Och då så säger de att de antecknar, och så ser de då på miner, blickar, gester, så här mikrouttryck. Jag kan verkligen förstå det. Att man har ju ett visst spel, säkert som man inte tänker på själv, hur man ställer sig alltså med kroppen mot sin partner och så vidare. Han säger då att han på, om man tittar på det så kan man bedöma statusen på en relation, och kissprovet då, undrar du, hur är det möjligt? Jo, en ohälsosam relation smittar nämligen av sig på barnen, kidsen, så de uppvisar högre nivåer av stresshormon i sitt urin om de har föräldrar som bråkar väldigt mycket.
Nej.
Nej, men alltså det är ju fruktansvärt.
Ja.
Så att, ja, tänk på det när ni lägger ut kärleksförklaringar på Instagram. Då börjar liksom folk tänka att nu är det något, det blir så motsatt effekt.
Precis, precis. Men vad lustigt ändå. Är det sånt här man lär sig i Svenska Dagbladet? Och kanske inte var så, så jobbigt som jag trodde.
Ja. Det finns många olika bilagor där. Ja. Perfect Guide, om du nu ska in och läsa Svenska Dagbladet eller ni som lyssnar, så har de en tidning som heter Perfect Guide som jag tycker är jättebra. Där hittar många, och mycket mat också och så vidare. Ja, i alla fall, vad hade du då på hjärtat, gumsan?
Jo, jag har ju också i veckan haft släppt den glada, roliga nyheten att jag ska spela
Billy. Ja, så kul!
I Peter Pan går åt helvete. Och det här kommer ju bli en fruktansvärt rolig föreställning och en drömensemble för mig att få jobba med. Det är alltså jag, David Batra, Per Andersson, Ola Forssmed, Hampus Nessvold, Klara Henning.
Men alltså det är sån succé.
Ja, och Anders T. Olsson heter den också. Jag hoppas verkligen jag sa alla nu, men det tror jag. Så att det är sånt drömgäng. Och det här är en föreställning som jag har varit och tittat på i London som heter Peter Pan Goes Wrong. Det handlar om en amatörteatersällskap som ska sätta upp Peter Pan. Det är bara att allt går åt helvete.
Men det är så roligt.
Ja, så det kommer bli lite som Pers och mitt mellanaktsnummer i Melodifestivalen när allt gick åt helvete, ja. Verkligen. Och jag spelar då Tingeling och även barnens mamma. Det är ju små barn där som Peter Pan kommer och till på nätterna. Jag ser fram emot det.
Roligt att göra något nytt.
Ja, det blir också roligt.
Du har ju lite en hybrisat dig väldigt länge och kommer fortsätta ett tag till. Men det måste vara kul att bara sätta tänderna i ett nytt manus.
Ja, men det är alltid roligt med nya projekt. Och jag älskar ju mitt hybrisgäng och det vi har gjort både med Kort, glad och tacksam och hybris. Där jag har fått spela mig själv. Men det ska också bli väldigt kul nu att spela en roll. Mm. Där jag inte är mig själv. Och sen, i och med att jag har jobbat så mycket senaste tiden med både Per Andersson, Ola Forssmed och David Batra nu i Komiker utan gränser. Så blir det väldigt kul att få jobba med dem. Och självklart regisseras allt det här av Edvard af Sillén. Så det kan inte bli bättre.
Nej, sjukt roligt.
Men det var det jag ville berätta om Clara Henry. För då stod jag och pratade med henne på våran pressdag. Och då sa hon att hon hade varit i Italien, eller om hon skulle till Italien för att plugga. Och jag bara, vad pluggar du då? Och nu kommer inte jag ihåg, men typ socionom tror jag eller någonting. Och då sa jag, men hur kommer det sig att du gör det när du har en framgångsrik karriär liksom ändå? Hon bara, nej, men för att jag har ett plugghuvud. Så att min hjärna måste stimuleras hela tiden. Så att jag har en hjärna som är som gjord för att plugga. Jag lär mig väldigt rätt och jag suger åt mig kunskap och då vill jag utnyttja det.
Vetgirig. Ja, men det där är roligt.
Och då bara kände jag så här, shit, vad häftigt att ha det. För min dröm är ju att kunna lära mig italienska. Och det känns som att jag kommer aldrig göra det, för att då måste jag ju plugga. Och jag måste ju fokusera. Och jag vet inte om det kommer gå in i huvudet och stanna där, om jag kommer lära mig det eller inte. Och då hade hon massa tips på hur jag skulle göra. Det fanns appar och, jag menar, hon är ju sån som kommer ju säkert lära sig italienska på 2 månader. Men
det är häftigt. Jag har på somrarna på Sandhamn. Det är som en stugby typ där jag bor. Och sen i ett hus en bit bort i samma by så bor det en äldre dam. Alltså hon är 90 plus, vad kan det vara? 94 kanske. Så otroligt vacker. Alltså hon är så vacker och elegant och det känns som att hon har levt ett härligt liv. Hon har varit läkare, jag har förstått, jag har pratat med henne. Hon är väldigt pratglad. Och så gick jag förbi henne. Jag var på någon så här promenad och så gick jag förbi henne och såg att hon satt och läste. Och så jag bara, god morgon, du vet. Vad gör du, säger jag, vad läser du? Nej, jag pluggar, jag kommer inte ihåg om det var italienska. Vi säger att det var italienska, det var ett språk. Jag pluggar italienska, jag tänkte jag skulle lära mig det. Och hon är 94.
Oh.
Men alltså, hur coolt. Och hon har säkerligen också en sån här hjärna. Som att hon bara mår som bäst när hon stoppar in ny information i den.
94 år gammal och bara vill lära sig
ett nytt språk.
Så jäkla häftigt. Ja. Jag säger det. Folk lever tills de blir 100 nu för tiden. Ja. Lätt alltså, minst.
Men nu hade vi våran 400:e poddavsnitt förra. Alltså det blev så härligt och så bra. Hoppas ni tyckte om det avsnittet. Och vi har fått en massa mejl. Jag ska läsa ett här som kommer ifrån en Sandra. Hej, satt just och skrattade gott åt senaste podden när Pernilla blev nervös och trodde att Christian skulle fria. Igenkänningsskratt, då jag nyligen genom Valgens värld förstått vad lika Pernilla och Christian är med mig och min kille som par. Har länge undrat att man verkligen kan vara så positiv och high on lives som min sambo är tills jag följt Bauer nu i Wahlgrens värld och förstått att det kan man absolut. Det finns minst en till i alla fall där ute. Och själv är jag lite mer cool och jäkligt kul bara som Pernilla och oroar mig över ett frieri på illa vald plats. Keep up the podding. Trevlig, lite roligt.
Åh, herregud.
Och här är ett till mejl. Har försökt att skriva i flera veckor, men det har inte blivit av. Men nu gör jag ett försök när bebis och 8-åring fortfarande sover. Vill bara berätta att morsdagavsnittet den 29 maj kommer att betyda väldigt mycket för mig. Jag brukar lyssna på er podd på kvällarna innan eller när jag somnar. Den här kvällen kom att bli lite speciell. Jag var höggravid på grund av att min bebis uppskattades till en stor bebis. Och för att jag hade en komplicerad första förlossning hade jag planerat inbokad snitt den 2 juni. Men sonen tyckte att det var för länge dit. Så på mors dag låg jag där och lyssnade på den otroligt fina sången som dina barn har gjort, Sofia. Kort därefter gjorde sonen en karatespark i magen och helt plötsligt förvandlade sängen till en vattensäng. Mm. Det var då, som på film, vattnet hade gått och forsade ut. Den natten fick jag spendera på förlossningen eftersom de ville vänta med operation till på morgonen när det var fler personal. Så den natten låg jag mellan verkarna och försökte sova, såklart med er podd i öronen. Slumrade till, vaknade av värk och fortsatte på poddavsnittet på nytt. Av någon anledning råkade jag somna om varje gång. Antingen när Pernilla gjorde en kullerbytta. Ja, det var väl när du visade att du kunde göra kullerbytter. Eller när du hoppade fallskärm. Och så hållde på ett antal gånger hela natten med din finfina sång spelades några gånger. Det kan jag lova. Så numera förknippar jag den med min sons födelse. Det är kul, Kid. Du som hör det här nu. Att den låten har liksom det fötts barn till nu också. Tack för att ni var med mig under natten. Sonen föddes sen. Ni var även med kommande 12 dygnen när vi hamnade på neonatalavdelningen. Det är rätt ensamt där, men det kändes som att man fick sällskap av er. Tack!
Fint!
Det var väl väldigt härligt. Och det är fler faktiskt som har fött barn till oss. Hur kul är det?
Ja, det är fantastiskt. Ja, grattis till alla gulliga små bebisar.
Ja. Du, jag ska släppa iväg dig. Jag ska tillbaks på min narkolepsikonferens som jag faktiskt är på nu. Och du ska till Hybris. Är det sista dagen i Stockholm? Nej, det är imorgon, va?
Ja, imorgon kör vi. Vi kör dubbla idag lördag och dubbla söndag imorgon. Och då är det faktiskt sista gången vi är i Stockholm. Och nu har vi ju varit här, jag vet inte om vi gjort 50 shower eller någonting i Stockholm. Så vi har verkligen varit här länge. Och nu ger vi oss ut på sista turnén. Det här är verkligen sista turnén med Hybris. För sen, som sagt, vad ska jag vara tingeling. Så att det finns biljetter på pernillavahlgrenharhybris.se. Och vi besöker ju massa städer i Sverige. Och även Norge, så norska poddlyssnare. Vi har släppt upp en till Oslo för den första sålde slut. Så att det ska bli väldigt roligt. Jag ser fram emot det jättemycket, för jag älskar att åka på turné.
Hoppas vi är liksom i samma stad någon gång, eftersom jag också är på min lilla turné. Jag tvek på att du hamnar på min udda ö som jag är på, men vi kanske är i närheten av varandra i alla fall.
Det kan vi vara. Jag ska ju till Visby, så du kanske är långt ut bland raukarna och så är jag inne och bor på lyxiga Villa Alma i Visby. Kan du få komma värmare i min sköna säng?
Puss och kram alla poddlyssnare. Hoppas ni har en fantastisk vecka tills vi hörs nästa gång.
Vad ska vi avsluta med för låt?
Jag vill höra. För jag önskar helt fritt. En låt som jag tycker är cool och gör mig glad. Det är Barry Manilow, Copacabana.
Jag älskar Barry Manilow.
That's a Coba, Copacabana.
Och har ni inte upptäckt Barry Manilow så är det också han som har gjort Oh Mandy, na 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 na. Och så har han gjort I can't smile without you. Na na. Alltså han har gjort så mycket bra låtar.
Okej. Ja. Men du, du får bestämma en annan dag. För nu blir det Copacabana. Puss på er.
Hon hette Lola. Na, 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 na.
Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her hair. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowd. Music and passion were all
fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana.
Here
at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana. The hottest spot north of Havana.
Here
at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love.
Copacabana.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.